Välkomna till avsnitt 85 av Danspodden Isadora, som är med Lasse Lycknell, dansare, fotograf och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, bland mycket annat. Han berättar om att dansa kontakt improvisation och om sitt projekt, en bok som handlar om just det och som heter Points of Contact. Vi kommer att gå mer in på vad kontakt mellanmänskligt faktiskt är också. Men välkomna in i ett nytt avsnitt som skiljer sig lite från de övriga på ett väldigt nyttigt sätt, skulle jag säga. För det är alltid bra med nya perspektiv. Tassa in och börja lyssna så kommer jag strax efter dig.
Välkommen till Danspodden Isadora, Lasse.
Tack.
Vad kul att du är här.
Ja.
Vi träffades ju för första gången, och faktiskt den enda gången tror jag, innan det här, för några år sedan, men i ett helt annat sammanhang än dans. Det var på Handelshögskolan och jag skulle ställa några frågor, fota dig, du hade någon föreläsning om... Var det hållbarhet som ledare, eller var det hur man kunde använda meditation eller något liknande? Eller du hade nog fått något pris, var det inte så?
Det där med priset minns jag inte, men föreläsningen kommer jag ihåg, och den handlade både om att vara hållbar som ledare och hur meditation kan hjälpa en.
Ja, då var jag inte helt fel ute, men det var så i alla fall. Och i det där så du... Du sa att du var fotograf och att du höll på med ett projekt, Point of Contact. Och då sa jag, åh kul, jag har en podd som handlar om dans och vi borde prata. Och sen så har det gått några år. Och nu har din bok releasats bara för några månader sedan. Nu är du här. Och nu ska vi prata om den, om dig och om kontaktimprovisation.
Stämmer.
Trevligt, hur mår du idag?
Men jag mår bra, jag känner mig pigg och alert nu. Jag var väldigt trött i morse, men saker ändras ibland.
Ja, men vad bra. Jag tänkte, du är ju å ena sidan doktor i företagsekonomi, eller hur?
Stämmer.
Men också å andra sidan, jag vet inte om det är en andra sidan, men dansare, fotograf. Kan du berätta lite grann om hur det kommer sig att den här kombinationen har blivit din?
Jag dansar kontakt till improvisation, och det är mer som min egen praktik. Vad var din fråga?
Hur kommer det sig att den här kombinationen har blivit din? Har du valt det? Eller har du valt dig?
Just det. Ja, men någon kan ju tycka att det är så här udda kanske. Och, jobba som lärare och forskare på Handelshögskolan. Dansa kontakt, improvisation.
Ja, men det händer inte så ofta.
Nej, precis. Jag tror att jag i mitt liv väldigt mycket har gått på det som jag känner mig nyfiken på. Och inte kanske tänkt så mycket på vad folk förväntar sig att jag ska göra och så. Och men då är det som att jag har de här olika sidorna i mig, och jag har haft möjlighet att utveckla dem också. Så det känner jag jättestor tacksamhet för. Och sen kan man kanske tänka att liksom jag är en person när jag står och föreläser på handel, så är en annan när jag fotograferar, och en tredje när jag dansar. Men så är det ju inte, utan jag tycker liksom att det är så himla skönt att vara precis samma person vad jag än är.
Hur kan du utveckla lite, hur menar du då?
Ett exempel är väl jag har intresserat mig mycket för meditation och kontemplativa praktiker, och jag tänker på kontaktimprovisation i stor utsträckning som en sån praktik också. Och det är också det jag forskar om, hur ledare integrerar insikter från inre utveckling med sitt yrkesliv. Jag undervisar om de sakerna, och när jag gör det, jag undervisar både på skolan och på företag och så. När jag gör det så känner jag att jag verkligen kan vara mig själv. Eller kanske snarare att det är poängen. Ibland tar folk till sig, inte så mycket det jag säger, utan mer så här, kanske hur jag förhåller mig i ett klassrum. Mm. Och då kanske det är så att jag är lite annorlunda. Jag gör lite annorlunda än vad många andra mer traditionella lärare i någon företagsekonomi gör. Därför att jag har tillåtit mig själv att ta inspiration från så många olika håll.
Upplever du att det är fördelar eller?
Alltså, det kan vara både för- och nackdelar, men det passar mig väldigt bra. Och vissa tycker om det, andra kanske inte passar lika bra.
Nej. Men vad får du för reaktioner då? Är det liksom, märker du att folk reagerar på den du är eller hur du är i ett rum?
Ja, men jag tänker nu när jag hade föreläsning för studenterna, så liksom stämde jag av lite grann efteråt hur de kände sig. Det var många som kände sig lugna. Och det är ganska ovanligt efter 3 timmars seminarium att man liksom får den här kommentaren att det liksom var stressigt innan, men nu känns det mycket lugnare. Det kan väl vara ett exempel.
Ja, just det. Men jag tänkte att vi skulle prata först om Points of Contact, som din bok heter. Som är en, ja, hur skulle du beskriva den? Den är fylld av bilder.
Ja, men man kan se den på lite olika sätt. Jag har ju fotograferat kontakt, improvisation. Så man kan se den som en bok med dansbilder. Men för mig så är det ett utforskande av kontakt. Där jag har intresserat mig för dansformen kontakt och improvisation, eftersom jag tycker att den ger så spännande perspektiv på det här med kontakt, och jag tror att vi har mycket att lära oss av det. Så då har jag med kameran utforskat vad kontakt kan vara. Så det skulle jag så här vilja. Ja, men så tänker jag på boken. Ett visuellt utforskande av kontakt. Och när jag ser visuellt så tänker jag att jag skulle kunna skriva en artikel, en vetenskaplig artikel om det här också. Det kommer jag nog göra. Men det visuella ger liksom en möjlighet att uppleva kontakt på ett annat sätt än vad texten ger. Och speciellt för människor som kanske aldrig har dansat eller skulle kunna tänka sig att göra det.
Nej.
Så förmedlar bilderna någonting.
Vem tänkte du på, eller tänkte du på någon specifik liksom målgrupp eller så när du gjorde boken?
Jag ser den här boken som en del av min forskning. Och det finns en ledarskapsforskare som heter Steven Taylor, och han har sagt så här: ibland säger vi att ledarskap är mer en konst än en vetenskap. Och man tänker sig att det kanske är svårt att mäta ledarskap och så här, tala om hur man ska göra för att det ska bli bra och så där. Då kan man tänka sig att det kanske är mer än konst. Men han säger också att om vi tar det på allvar, det uttalandet, då behöver vi också ställa oss frågan: vilket medium är det som ledaren / konstnären arbetar med? Som glasblåsaren jobbar med glas, fotografen jobbar med ljus, drejaren med lera och så vidare. Och hans svar då är att ledaren arbetar med kontakt. Kontakt är materialet, är ledarskapets konst. Sådär. Och för mig blir det perspektivet som jag ser den här boken. Vad kan vi lära oss av kontaktimprovisation just när det gäller kontakt? Det är fler och fler som börjar plocka upp kontaktimprovisation. Jag håller just nu på att läsa inom kreativitetsforskningen hur man liksom försöker förstå vad som händer. Och det är en dansare där som också är forskare som skriver om det. Väldigt, väldigt spännande.
Okej. För det är ju ändå en fysisk kontakt, men du menar att den också den kräver även den mentala kontakten.
Ja, jag håller faktiskt på att göra intervjuer nu med dansare också för att skriva text om det här och försöka förstå det på det sättet. En sak som kommer fram väldigt mycket är att det handlar det handlar inte bara om att vara i kontakt med den andra utan också om sig själv. Mm. Att vara i kontakt med sig själv. Och en av de jag intervjuar, han säger så här, för att när jag började då tänkte jag att om dansen blev så här klumpig och inte flödade och så berodde det på att jag inte var i kontakt med den andra.
Mm.
Nu, efter många år av träning, så tänker jag att jag är inte i kontakt med mig själv. Och det där kan jag relatera till som utövare själv. Att när jag tappar bort så här, hur jag känner mig, vad behöver jag, vad är min intention, vad vill jag med det här, vilka förutsättningar finns det? Då blir det knöligt.
Mm.
Och det gäller ju även i livet.
Ja, men precis. Hur upplever du att vi har kontakt med oss själva överlag, bara generellt? Folk du möter.
Men om jag tittar på det, vad ska man säga, lite strängt, så är det inte så ofta vi är i kontakt med oss själva på ett djupare plan. Vi kanske är mycket i framtiden eller i det förflutna, och den här kontakten den händer ju i nuet.
Mm.
Det är ju nu.
Mm.
Så att jag tänker också, jag är inspirerad av en filosof som heter Martin Buber, och han pratar mycket om i en bok då som han skrev, som pratar om jag och du, till skillnad från jag och det.
Mm-hmm.
Han menar att det finns två sätt som vi kan vara i relation på.
Mm.
Där det första är jag och det. Och då blir den andra personen, eller vad vi nu relaterar till, ett objekt.
Mm.
Som vi kan liksom ha en instrumentell relation till. Mm. Vi använder någonting sådär. Men så pratar han också om jag och du, I and thou på engelska. Och då är vi i relation. Jag är i relation med mig själv samtidigt som jag är i relation till en annan person.
Mm.
Som också har ett jag.
Mm.
På ett genuint sätt.
Mm.
Och det är den typen av kontakt som jag i den här boken försöker visualisera.
Jag vet inte, det kanske bara är jag, men det känns ibland som att det är så svårt att kontakta sig själv, alltså hitta den där kontakten. Jag tänker överlag, har vi de redskapen eller verktygen idag? Då tänker jag alltså från det att vi är barn.
Mm.
Det handlar väldigt mycket om att distrahera sig många gånger.
Ja, men så är det ju. Ja, jag tänker så här, när jag tar upp mobiltelefonen och lägger en patiens eller någon sån där, så är det ju liksom ett sätt att distrahera mig eller separera mig från vad jag är egentligen, så här, vad händer i mig?
Mm.
Jag tittar på någon serie på Netflix som jag egentligen inte vill se.
Mm.
Ja. Så nej, jag tror att liksom, och många med mig, kanske framförallt inom så här hållbarhetsforskningen, menar att mycket av problemen idag beror på att vi har förlorat förmågan att vara i kontakt med oss själva, med andra och med planeten.
Mm.
Och när vi förlorar den förmågan, då blir det också enklare att utnyttja planetens resurser, att utnyttja andra människor och göra våld på oss själva för att nå mål som vi kanske inte vet var de kommer ifrån.
Så kan den här typen av så här kontaktimprovisation och så till exempel vara ett sätt att hitta dit, eller måste man kunna det för att göra det, eller hur ska man förhålla sig till just den här typen av dans?
Ja, men generellt så tänker jag att jag brukar kalla det för kontemplativa praktiker, alltså den typen av övningar eller så som öppnar upp vägen inåt. Och då tycker jag att en av de mest intressanta är kontaktimprovisation.
Mm. Så huvudbudskapet då med boken är XX?
Alltså, den inbjudan till att uppleva kontakt.
Mm.
Så, ja. En inbjudan.
Fint. Vad inspirerar dig då att göra den här boken om kontakt och improvisation eller praktiker?
Jag dansade första gången 2007 och då kände jag så här att wow, det här var någonting speciellt. Och samma period så fotograferade jag väldigt mycket dans, men jag fotograferade dans på scen då och ja, satt liksom utanför och lite objektivt tittade på den här dansen genom kameran då. Men jag kände intuitivt att liksom det här, det skulle vara spännande att fotografera. Sen tog det 10 år innan jag liksom innan förutsättningarna fanns där på plats. Innan när jag hade tid, när kanske jag hade utvecklats som fotograf och person, så att jag kunde fotografera dansen inifrån snarare än att sitta utanför och liksom objektivt observera.
Men hur menar du med inifrån då?
Men hela processen i vilka de här bilderna togs, jag var i Goa, och Goa finns en strand som heter Arambol där, dit liksom folk kommer från hela världen för att dansa kontaktimprovisation under säsongen som är kanske december till mars. Och då är det också en stor festival där och mycket workshops och intensives och jams och så vidare. Så jag åkte dit i december och så gick jag någon kurs och började lära känna folk. Och så helt plötsligt så var jag på en plats där det fanns väldigt mycket dansare. Det fanns fina möjligheter att fotografera på stranden. Så jag frågade ett belgiskt par om de ville testa och se vad som hände, för jag visste ju inte. Och sen när jag tittade på bilderna efteråt, då förstod jag liksom att ja, men det här kommer att bli stort för mig, att det kommer så här ta mycket kapacitet. Och så ägnade jag kanske 3 månader åt att fotografera dansare där. Och sättet som jag gjorde på var att jag frågade någon vars dans jag var nyfiken på, så bad jag den personen att själv välja någon som de var nyfikna att dansa med. Och så träffades vi på stranden och ibland så kanske det var någon som inte dök upp. Men då kom någon annan förbi istället. Eller så utforskade vi ett solo. Och ibland så blev vi en hel grupp med personer. Så men det var väldigt mycket slump och nyfikenhet inbyggt. Och som vi började sen så dansade vi alla 3 tillsammans. Jag med kameran i handen. Och för mig blev det ett sätt att känna att jag var i relation väldigt konkret med dem som jag sen skulle komma och fotografera. Och när jag rörde mig ut ifrån den här konstellationen så var jag fortfarande i kontakt. Och vi rörde oss som en enhet. Och kontaktimprovisation, alltså, ingen vet ju vad nästa steg blir. Och ingen visste från vilken vinkel nästa bild skulle bli tagen. Så det fanns liksom, hela sättet som jag gjorde det här projektet på var väldigt influerat av kontaktimprovisation.
Ja, men det låter både lite läskigt och spännande. Läskigt för att man inte riktigt vet och kommer man, om man nu, man måste ju känna av varandra hela tiden och veta. Du hör att jag har aldrig gjort det här. Men tycker att det verkar jättespännande, men också lite, ja, just det där med att få den kontakten också. Jag vet inte, hur gör man?
Men kontaktimprovisation brukar man beskriva som en improviserad dansform. Det finns ingen koreografi, inget som ska uppnås och så. Så man dansar med oftast 2, ibland flera och ibland själv. Men med en ofta fysisk kontaktpunkt, ibland flera. Så när en person rör sig, då rör sig också den här kontaktpunkten. Så att när den andra personen rör sig, då förändras mina förutsättningar för att improvisera. Och så när jag använder de handlingsmöjligheter som erbjuds mig, så förändras det för den andra personen. Och samtidigt som man kanske har en idé om vart man vill, så behöver man hela tiden justera den. Så, och det är därför kreativitetsforskarna är väldigt intresserade av det också. Hur någonting kan samskapas. Dansarna dansar sin egen dans samtidigt som de bidrar till samskapandet av en helhet som både sätter begränsningar och möjliggör individuellt agerande.
Ja.
Så för mig är det, ja, det är superspännande.
Jag tänker att det är ju lite det man gör på ett dansgolv om man går ut på klubb. Men man är inte i fysisk kontakt med varandra. Men man dansar ju också med varandra och följer kanske varandra, inspireras av varandra.
Det är möjligt. Jag har inte gjort den kopplingen själv.
Jag tänkte på när du berättade så tänker jag att det är så jag känner i alla fall när jag står på ett dansgolv. Men däremot just det här med att när man ska ha den fysiska delen, då blir det genast...
Men så, du har verkligen en poäng där, för då kommer liksom, det blir en biomekanisk process också där kroppen har möjligheter och begränsningar och hur man så här, hur det påverkar varandra också.
Jag tänker på att du i den här boken, de här bilderna, allting befinner sig på den, eller ni befinner er på den här stranden, allt är i vatten. Det är ju inte nödvändigt för kontakt i improvisation.
Nej, men det är en jättebra poäng. Och mycket är på sandstranden också. Och sen så är en del bilder i vattnet. Men, och det tänker jag är så här, viktigt för mig att påpeka att det här är inte en bok om kontakt i improvisation. För om jag hade gjort en bok om kontakt i improvisation, då hade jag gjort den helt annorlunda. Då hade jag kanske mer försökt fånga det som händer vid sidan och olika miljöer, vilka kontaktimprovisation praktiseras och hur liksom personer med olika möjligheter kan inkluderas i dansen. Och det är sådana frågor som så här, intresserar mig från det perspektivet. Utan det här är ett utforskande av kontakt.
Ja, just det. Så då måste jag stryka allt där jag har skrivit vilken roll till exempel kontakt och improvisation spelar i ditt liv. Och så säger jag bara, vad kontakt spelar för roll i ditt liv?
Ja, det är mycket svårare att svara på. Jag kan gå tillbaka till den ursprungliga frågan. Kontakt och improvisation har spelat en jättestor roll i mitt liv skulle jag säga. Samtidigt som... Det är många saker som spelar stor roll i mitt liv. Och det är inte så enkelt att säga att det här är det här och det där är det där. Jag tänker på meditation till exempel.
Det
har varit väldigt viktigt för mig. Och i början så tror jag att jag liksom såg kontaktimprovisation som en form av meditation i rörelse tillsammans med andra.
Är det det? Eller har du upptäckt något annat?
Nu börjar jag kanske mer... Just nu är jag i en fas där jag kanske mer intresserad av så här kontaktimprovisation som movement research, alltså rörelseutforskande, kroppsligt rörelseutforskande. Så är det just nu.
Men just elementet vatten i alla fall, var det viktigt för dig här, alltså just bildmässigt och så, eller?
Alltså det är inte så mycket är ju improviserat i den här boken. Och vi provade att fotografera i lite olika miljöer, men det blev inte så fint, och jag kom på stranden som liksom det bästa där det gick att få liksom de här tomma ytorna bakom och så. Och sen så tror jag att det var liksom, det var några dansare som liksom plötsligt började röra sig ner och började leka och dansa i vattnet och då blev det liksom fint. Så det var ingenting som jag så här bestämde från början,
utan det blev så helt enkelt. Du sa att du började dansa själv då 2007. Hur kommer det sig? Vad var det som hände då?
Ja, också en slump, skulle jag säga. Jag var på en festival och så fanns det något som heter kontaktimprovisation. Jag provade, det var liksom någon morgon, workshop så där, och jag kände, ja, det här är nog inte min grej riktigt. Och sen en kväll senare så var det ett jam. Som jam, det är liksom, det är ett begrepp som kommer från musikimprovisationer, så här jam sessions.
Ja, just det, det var en av mina frågor, att det är ofta man kallar det jam och så. Mm. Ja, just det. Okay.
Så det är liksom inte bara dansen som är improviserad, utan liksom hela dansen tillsammans med andra blir också det.
Mm.
Och då kände jag kommer ihåg att jag dansade med en kille då som ja, jag kände att det här verkar ju jättespännande.
Mm.
Mm, ja, så på den vägen. Och sen så började jag gå på liksom jams och kurser i Stockholm. Så.
Häftigt. Och man får ingen så här prestations...
Oh.
Ja, men för jag tänker att man också så här, vad har jag för möjligheter? Vem kommer jag möta? Alltså, och rent fysiskt då tänker jag också vad man befinner sig.
Ja, ja, ja. Ja, men de första 5 åren så var jag helt hemma.
Men du höll, alltså 5 år, det är bra jobbat.
Ja, men jag tittade ju på andra personer som var mycket duktigare och så började jag jämföra mig med dem och märkte liksom att det här var inte alls samma sak. Men sen var det en lärare som berättade för mig. Hon sa någonting i stil med att men jag dansar hellre med en person som kanske har tränat yoga väldigt länge och är närvarande men aldrig har dansat kontaktimprovisation jämfört med en superduktig dansare som inte är närvarande.
Mm.
Och då var det som det gick upp ett ljus för mig att för all meditationsträning och så är jag ganska bra på att vara närvarande, tänkte jag.
Yeah.
Och så insåg jag att jag behöver inte göra någonting.
Nej.
Och då började jag istället dansa utifrån där jag befinner mig, alltså min kontakt med mig själv. Och då slutade jag också jämföra mig med andra.
Hur gör man det? Ge mig en nyckel. Jag säger att jag inte gör det, men det är svårt, måste jag säga, att låta bli.
Ja, det är klart att vi alla jämför oss med alla, men ibland så är det som att det tar över och hindrar och det är ju sorgligt.
Mm.
För då missar vi också den här möjligheten att uttrycka det som är unikt för oss själva.
Mm.
Ja,
det är kanske ett ständigt bara arbete som man får låta hålla på i bakgrunden. För att jag upplever i alla fall att själv så ibland jag känner när jag inte gör det hur mycket friare jag är, alltså hur mycket lättare alltså i sinnet jag blir. Och sen när det där kommer över en så är det kan låsa sig helt.
Ja, gud ja. Det händer ju också mig förstås.
Ja, ja men och det ger ju ingen nytta. Alltså jag vet inte, det finns ju inget egentligen att jämföra. Ja. Så, men ändå så lyckas man hitta delar att göra det med.
Mm.
Ja. Nej, har du en bra formula för det så får du gärna dela med dig.
Men jag tror att alla behöver hitta sin egen väg till det.
Mm.
Det är min formula.
Okej.
Okay. Och för mig så handlar det mycket om så här meditation.
Ja.
För meditation innebär att liksom sitta med sig själv och se alla sina tankar. Och eftersom till slut blir det ju orimligt liksom det som hjärnan producerar. Jag skulle kanske inte ta på så stort allvar.
Mm.
Ja, så ungefär.
Ja, just det. Hjärnan är ju duktig på att göra att saker och ting känns väldigt verkliga. Inte är det.
Ja, men lite så.
Men vad säger du? Om du beskriver kontakten med improvisation för någon som aldrig har hört talas om det, hur skulle du lägga upp det då?
Men då skulle jag nog säga att det är en improviserad dans eller så här rörelseform.
Mm.
Mm, där man ofta dansar två och två.
Mm.
Med en fysisk kontakt. En fysisk kontaktpunkt. Och att man improviserar kring den. Och när man gör det, då rör den också på sig och förändras. Mm. Så. Det finns ingen koreografi. Ingen vet vilket nästa steg eller nästa rörelse blir. Så då behöver man lyssna väldigt mycket. Lyssna på vad som händer. Vilka handlingsmöjligheter som så här öppnas för en. och agera, både lyssna inåt och utåt och agera samtidigt. Ja, ett utforskande i rörelse.
Just när man är två också, nu tänker jag på det när du säger det, så kan det ju också bli så här att man dels känner själv att man kan bli avvisad, eller att man känner för egen del att man inte vill liksom dansa med den här personen. Hur gör man i sådana lägen?
Ja, men där är ju kontaktimprovisationsramverket, eller vad man ska kalla det, väldigt, väldigt tydligt att där behöver man ta ansvar för det själv. Om du och jag dansar och jag känner att jag dansar klart med dig, så är det liksom, det handlar ju om mig, att jag känner mig klar. Det handlar ju inte om dig. Ja, man tackar varandra kanske, eller man bara kanske flyter ut. Och då är den dansen upplöst, för saker och ting uppstår och försvinner, kommer och går.
Och det är en del av kontraktet.
Det är en del av kontraktet.
Okay.
Precis. Och samma sak, om man vill gå in i en dans så kan man närma sig. Och kanske liksom lite grann på avstånd undersöka om det finns, om man känner, när man lyssnar, om man känner en respons hos den andra. Så kanske man inte gör det, och då kan man gå vidare. Eller så blir man inbjuden och får en. Får en öppning kanske, och så uppstår en dans för en tid.
Häftigt. Har du, eller
jag tänkte säga också, det är intressant det du tar upp, för att många ser liksom kontaktimprovisation, och jag själv också, jag tänker på kontaktimprovisation mycket som att det är liksom livet i ett labb lite grann, att man går in där, och de processer som händer där är också det som händer i livet. Och på så vis så kan det liksom bli ett utforskande.
Häftigt.
Mm.
Också som sagt lite läskigt.
Ja, jo, men det är
som livet.
Det är, risk är lite inbyggt i kontaktimprovisation, både så här socialt men också i rörelseutforskandet, att man kanske provar lyft eller att falla eller vara ur balans och lita på att man landar bra till exempel.
Just det, precis. Hur mycket kan man lägga på den andra? Allt handlar om ens eget ansvar då. Om jag testar att falla, så kan inte jag förvänta mig att någon fångar upp mig.
Nej, men om man nu kan prata om någon slags kontrakt, så är det att man tar ansvar för sig själv. Och en sån exempel är till exempel om jag lyfter dig och du faller ner, så försöker inte jag fånga dig. För då hindrar jag dig från din process av att falla. Så det handlar mycket om att ge den andra frihet. Och inte försöka ta ansvar för någon annan.
Jag tycker det här låter svårt alltså. Nej, men det är inte helt solklart. Vilka skulle du säga är några av de grundläggande principerna och teknikerna som används inom kontaktimprovisation? Du har ju varit inne på det.
Men en sån här klassisk grej är att man delar vikt. Om jag lutar mig in, jag ger dig min vikt och du tar emot den. Då skiftar tyngdpunkten från att vara under dig och mig till att vara emellan. Och då händer någonting. Och sen så kanske med små, små rörelser så kommer vi ur balans, och då kanske skapas en rörelse som man kan förstärka och få ett momentum. Och då kan man göra saker utan ansträngning som man annars inte skulle ha kunnat gjort. Så momentum är en sån där sak också. Motvikt, att man liksom så här, båda lutar sig bakåt till exempel, men håller i varandra. Så det är verkligen det är mycket, jag tror att det började väldigt mycket så på 70-talet som ett utforskande av liksom fysikens, baserat på fysikens lagar och hur kan man så använda det i dans.
Just det, den har utvecklats i början på 70-talet, va? Var det något taekwondo
Nästan.
Var det så? Nej, det var inte...
Det var en kille som heter Stephen Paxton och hans kollegor då, som utvecklade under den. Det, när man läser, jag har ju bara läst om det och sett lite filmer från den tiden och det verkar ju ha varit en väldigt spännande tid. Men han var ju dansare, men han hade också en bakgrund som gymnast. Han har hållit på med aikido, yoga och meditation. Så där kan man liksom se lite grann hur de här sakerna möts i dansen. En annan sak som kommer upp om ni tänker de här basteknikerna, så är det någonting som liksom kallas för the small dance. Det vill säga när vi står helt stilla och vänder blicken inåt, då kan vi se att det är rörelse som pågår hela tiden inom oss. Då kan man skruva upp den volymen lite grann. Och så finns det liksom en liten, den kan man utgå ifrån eller jobba med. Så, ja, men det finns en del såna här grundtypiska saker som man använder inom kontaktimprovisation.
Om man vill testa men vill göra det själv, kan man börja där? Jag tänker själva utforskandet.
Ja, men precis. Man kan börja testa så här. Känna det small dance, men sen är ju kontaktimprovisation mycket det att man liksom är i kontakt. Och man kan också vara i kontakt med omgivningen. Med golvet är ens första partner, brukar man säga. Så att dansa med golvet, dansa med väggarna. Så det brukar jag tycka om att göra när jag värmer upp till exempel. Det är jätteskönt. Och i den här boken så kan man se fotografier där dansarna dansar med sanden, med vattnet och med vinden. Så det går absolut.
När du dansar med golvet och med väggarna, hur menar du då? Alltså är du liksom i kontakt med dem? Alltså golvet ganska...
Ja, nej, men det är en väldigt fysisk upplevelse av hur golvet supportar eller stödjer mig. Och vad golvet i relation till liksom hur min kropp... Vilka möjligheter till rörelse som jag hittar. Vad som inte går att göra. Så lite så tänker jag.
Vad går inte att göra?
Alltså, om jag ligger på rygg så kan jag till exempel inte ta mig upp till stående direkt. Bara
Nej.
Sådär.
Nej.
Utan jag behöver liksom utnyttja golvet för att liksom hitta den vägen till stående.
Och väggarna kan man också ta stöd ifrån eller mot?
Ja, precis. Och en sak som jag brukar tycka om kallas för så här rolling point of contact, där man kanske står med bröstet emot en vägg och sen så vrider jag mig liksom så att jag snurrar runt min egen axel. Och då blir det som att jag hela tiden har kontakt med väggen, med olika delar av min överkropp.
Just det.
Det tycker jag är skönt att göra som uppvärmning.
Ja.
Och känna liksom den här hur både kontakten alltid finns där, men också hur den skiftar i varje ögonblick.
Dansar du ofta? Alltså dansar du varje dag eller har du någon slags...
Nej, jag dansar inte varje dag. Och det går upp och ner så här över åren. Ibland dansar jag mer, ibland dansar jag mindre. Jag gör olika praktiker. Mediterar, yogar, dansar och skidor.
Ja, just det. Ja. Ja, men är det så att kontakt och improvisation, om man utgår från dina, vad ska man säga, tre hem, man nu ska kalla dem det, Stockholm, Goa och Åre, så är det liksom Goa är mer kontakt, improvisation, och Åre då cykel och skidor, eller?
Ja, även om jag dansar en del kontakt, improvisation även där.
Okej, ja, så det går att göra det.
Ja, när man får ihop folk så går det.
Ja, det var det jag tänkte, då gör folk det även där, ja. Och i Stockholm, vad är det då?
Men i Stockholm är det också mycket kontaktimprovisation och jag yogar och mediterar och jag vet inte. Det,
det är inte förknippat till någon speciell plats då, utan det är i dig.
Alltså jag åker ju inte skidor här till exempel.
Nej, inte Hammarbybacken då.
Nej.
Mm. Mm. Nej, där krävs nog år kanske.
Mm.
Men du gör så att du växlar lite miljöer under perioder.
Alltså det var 5-6 år sedan jag var i Goa senast. Så,
ja, okej.
Så det är inte mitt hem. Men jag kan känna mig väldigt hemma där. Och jag har under många vintrar återkommit till den stranden.
Mm.
Mm. Sen flyttade jag till Åre för några år sedan.
Ja.
3,5 år sedan kanske. Så. Och sen så jobbar jag ganska mycket i Stockholm ändå. Så att, eller nu när pandemin upphörde. Så har jag varit här fysiskt mycket. Så, ja, och jag tycker att det är intressant hur olika platser erbjuder olika handlingsmöjligheter och begränsar också. Så här, lite som dansen.
Mm, ja.
Mm.
Men blir det en annan typ av dans i Åre då? Än i-
det är mycket mer folk här och folk mer som har dansat längre här. Så det blir en annan. Och det är det roliga. När jag reser på forskningskonferenser och så brukar jag ofta ta en dag ledigt och gå och dansa kontaktimprovisation i Boston eller New York eller där Chicago, vad jag nu kan vara någonstans.
Mm.
Och det är som att varje plats har lite grann sin egen kultur, även i Göteborg och Malmö och Stockholm och olika med olika jam, liksom söndagsjam och onsdagsjam och så vidare. Så, men får de lite olika prägel så där.
Mm. Har du någon favorit då?
Min favorit är nog nu det jam som är i Stockholm på onsdagar, därför att det är mitt närmaste.
Ja, det som blir av.
Men annars har jag varit på, det var ju fantastiskt att dansa på Broadway i New York där.
Oj, sen,
ja.
Låter härligt.
Mm.
Spännande.
Ja. Men,
på Broadway?
Mm.
Mm. När var det?
Men det var några år sedan jag var där. Ett lördagsjam. Det finns ju de här som kanske är liksom, ska man säga, blir lite större, som drar folk från olika olika städer och så. Jag vet inte.
Nej, okej. Okay. Nej, men jag tänker bara på återigen då, går till klubbdansen och house dans till exempel, som är en dans som är inspirerad av så många olika danser, men som man dansade på klubbar där det var allt ifrån pop till disco till soul och ballett, alltså allt bara mergades ihop och har blivit den typen av dans. Och det är ju häftigt när sånt också händer. Det blir en mix utav erfarenheter.
Ja, men verkligen. Och jag tänker att kontaktimprovisation är lite grann en mix av olika saker. Och nu idag då, som jag förstår det, så influeras dansen mycket av, ska man säga, olika skolbildningar som body mind centering och access syllabus och development movement patterns och liksom så här rörelse skolbildningar så som och jag tänker att det gör det därför att de hjälper dansare att erbjuda fler möjligheter inom kontaktimprovisation. Den typen av ganska så här öppna rörelsepraktiker.
Ja. Vilka är de vanligaste missuppfattningarna om kontaktimprovisation?
Ja, vad kan det vara? Ja, men det kanske är det här, alltså som jag tänkte på när jag började, att jag behövde göra en massa saker och att jag kanske behövde göra lyft och så som såg spektakulära ut. När liksom man har den typen av idéer så är man ju mer i sin idé och mindre i det här lyssnandet som skapar dansen. Då kan det ofta bli oskönt för den andra personen att dansa med.
Ja, ja.
Vad kan det vara mer för missuppfattningar?
Det är svårt. Jag vet inte om det är missuppfattning, men jag tänker att det är...
Ja, men det är väldigt annorlunda och liksom, man skulle kunna säga att det är så här att vara i fysisk kontakt på ett så nära sätt.
Ja, just
det. Inte passar alla. Inte känns bekväm med det. Mm. Så här, och det är väl fair enough. Liksom.
Mm, mm.
Det, allting passar inte alla.
Nej.
Jag tänker också på, nu i Indien så är det en grupp där som jobbar för att sprida kontaktimprovisation i landet. Och kontaktimprovisation går ju så stick i stäv med liksom deras tradition och normerna inom den kulturen, där det att vara nära på det sättet inte alls liksom, det blir väldigt konstigt.
På vilket sätt?
Men det kan förknippas med sexualitet väldigt mycket. Mm. Och
att det blir för intimt.
Ja precis, exakt. Och att det är som att det blir inbjuder till någonting, kan man tänka.
Ja.
Så på det viset så är det ju liksom väldigt fint om man liksom lyckas öppna upp synen på att hur det går att relatera i kontakt.
Just det. Jag tänker att dans överlag ofta missuppfattas som det. Någon slags inbjudan till annat än vad det faktiskt är. Alltså en rörelse eller rörelser. Men om det var någon som var skeptisk till det här, då skulle du vilja övertyga en person eller skulle du lämna det där?
Mm. Jag har ingen som helst lust att övertyga någon om att ha kontakt till improvisation. Men om det är någon som känner nyfikenhet och så vill jag verkligen uppmuntra att prova.
Mm.
Hitta, kanske titta på Facebook och se liksom var det finns kontaktimprovisation i närheten.
Mm.
Det finns också mycket kurser och festivaler och så, både i Sverige och utomlands.
Mm.
Som man liksom kan åka till om det inte finns i där man bor.
Ja, men det känns ändå som att det är någonting som är på gång med tanke på meditation också. Man pratar väldigt mycket meditation idag.
Mm. Men där har du verkligen jag har också gjort den observationen. Och nyligen så var det ett filosofiska rummet på P1. Där de pratar om kontaktimprovisation ur ett filosofiskt perspektiv.
Mm.
Och de här artiklarna i kreativitetsforskningen som jag läser som liksom tittar på kontakt. Så jag tror, jag har den här känslan av att det håller på och hända någonting. Och jag fortsätter lite grann.
Ja, gör det.
Och jag kopplar också det till en annan strömning som jag märker inom forskningen som är liksom det här intresset för relationalitet eller en relationell ontologi, alltså liksom en syn på verkligheten som relationell.
Mm.
Där inom ledarskap så tidigare så tänkte man ju mycket så här att det fanns ledare och så fanns det följare, och de här ledarna, de hade vissa egenskaper eller gjorde vissa saker som gjorde att följarna följde och det blev bra så där. Nu håller man i alla fall inom vissa strömningar som ibland kallas så här post-heroic, alltså efter den där hjälteledarens tid. Tänka att liksom det här med ledare och följare är inte så självklart. Och ledarskapet kanske uppstår emellan människor snarare än att det finns i någon viss människa. Så där.
Mm.
Och då tänker jag att kontakt och improvisation är ett utmärkt fenomen att liksom titta på för att hitta begrepp och processer och så för att förstå det här bättre.
Mm. Men varför tror du att det nu är så trendigt eller vad man ska säga? Har du gjort någon spaning där? För jag har kopplat ihop det just med meditation och så. Jag har inte sett något annat direkt.
Ja, alltså jag tror att jag får prata om min egen, hur jag hamnade där, eller hur jag håller på att hamna där nu. Och det som du säger, meditation, att det liksom är ett fokus på det inre och sådär. Och nu börjar jag, jag ska inte säga att jag är klar med det, men det är som att mitt intresse, ibland så tänker man på meditation som det här att skapa ett mellanrum mellan stimulus och respons.
Mm.
Mellan att jag får ett mejl och att jag svarar på det. Mm. Mellan att jag tänker en tanke och jag tänker nästa. Mm. Sådär. Och det som intresserar mig nu är, vad händer om vi är flera i det mellanrummet?
Mm.
Vad skapar vi för space där? Vad kan hända? Vad kan växa utifrån det?
Mm.
Så det är min ingång till det.
Mm. Ja, och det ju att det just nu är så bubblande och stort kan handla om, ja, jag vet faktiskt inte.
Nej, det är ju verkligen inte jag heller.
Det är inte någon som har varit så här tongivande där heller, alltså någon kontaktimprovisatör.
Nej.
Som har varit stor nu.
Nej. Eller? Alltså om man använder kontaktimprovisationstermer så liksom är det som att många små så här mikrorörelser bygger på varandra. Och sen så är det kanske som att det finns lite momentum nu.
Mm.
Att det liksom har skapats ur allt det här som pågått under så lång tid, 50 år kanske.
Mm, ja.
Och att det här momentumet gör att liksom, det finns en kraft nu.
Ja. Du har gått in på det också, vilka utmaningar man kan stöta på i det här utforskandet när man dansar så pass. Mm. Det kan vara intimt och kanske obekvämt och sådär också. Men hur kan man hantera utmaningarna för att fortsätta utvecklas, skulle du säga?
Vad ska jag säga där? Det som jag tror att jag har lärt mig mest av är att gå kurser eller att vara med på en festival eller att dansa intensivt under en liten period.
Mm.
För att så här, ja, men träna helt enkelt. Och på de här kurserna och festivalerna då brukar det också vara lektioner. Så där.
Mm.
Annars blir det lätt att det är en uppvärmning på 45 minuter, en timme och sen så är det fritt jam. Och då hinner man aldrig riktigt komma in, eller jag hinner inte komma in så mycket som jag kanske gör om jag är med i en längre kurs. Så, där. Så för mig har det varit jätteviktigt.
Mm. Det låter som att man dansar ganska länge, eller hur långa är de här jamsen?
Ja, men de kanske brukar vara en två-tre timmar, kanske tre timmar kanske med en timmes klass innan. Och så.
Mm.
Nu kommer jag nyligen hem från Goa och där det varit så här festival och intensivt, så jag dansat väldigt mycket och jag märker ju hur när jag dansade i onsdags nu på jammet här i Stockholm, men vilken otrolig skillnad jag kände i min kropp, hur jag hade jag kände en sån frihet, ett annat självförtroende också. Så, det var verkligen jätteroligt.
Ja. Något du vill dela?
Nej, det är mer en känsla i min kropp liksom, av att en sak som är karaktäristiskt för kontaktimprovisation, det är det här att man kan vara i någon situation och sen så helt plötsligt händer någonting, en rörelse som ingen hade tänkt på innan.
Nej.
Just som uppstår just för att det är den här dynamiken där två hela tiden samskapar.
Mm.
Och det blir sånt där överraskningsmoment och många sådana upplevelser där jag gör någonting som jag liksom kanske inte hade kunnat räkna ut på förhand.
Nej.
För det, kontaktimprovisation är väldigt så här kinestetiskt. Det är kroppens intelligens.
Mm.
Det är den vi kommunicerar med.
Mm.
Så det är verkligen det är en skill i sig. Och nu har jag haft lyxen att få träna den delen. Så där.
Det sista tror jag också du har pratat om, men om kontakt, improvisation, hur det har påverkat ditt liv och syn på dans och rörelse.
Ja, men precis. Det där är en intressant fråga, för man kan tänka sig att jag började dansa kontakt, improvisation och så påverkade det mitt liv.
Mm.
En annat sätt som jag kanske känner mig mer intresserad av att tänka just nu är så här, när jag börjar med kontaktimprovisation så känner jag igen mig själv.
Mm.
Att det liksom mer, att jag blev dragen till det därför att det finns mycket i den praktiken som är jag. Och då blir det liksom en spegling och en förstärkning av vissa aspekter av mig själv. Så. Mm. Ett fortsatt utforskande. Och.
Mm. Det finns ingen direkt början eller slut på var och när man börjar med dans eller vem man är som person. Eller?
Jag brukar tycka om att tänka helhet.
Mm.
Och att det är väldigt svårt att sätta ord på den här helheten.
Mm.
Och för att göra det så behöver vi bryta ner det i mindre
beståndsdelar. Mm.
Och då blir det begripligt. Men då tappar vi också vad den här helheten är.
Mm.
Kanske är det så att liksom jag i dansen får mer kontakt med helheten. Eftersom den är ordlös.
Kan vara så. Jag tänkte gå in på mera vem du är genom de här frågeställningarna som den här sportjournalisten Erik Niva har plockat fram för att göra personporträtt. Jag tycker det är briljant. Alltså de är enkla men kan gå ganska djupt in på beroende på hur man väljer att både fråga och svara. Men jag börjar med att fråga om din karaktär. Vad är det för karaktärsdrag som du skulle säga kännetecknar dig? Hur beskriver du dig?
Då skulle jag säga att jag har en ganska stark ovilja att beskriva mig själv. Det kanske är ett utmärkande karaktärsdrag.
Ja, just det. Det kan ju vara väldigt svårt att göra det.
Nej, men jag tycker att det... Alltså, jag vet inte vad jag ska säga.
Hur beskriver andra dig då? Det brukar ibland vara lättare.
Hur jag hör att andra beskriver mig...
Ja, det är ju svårt att veta.
Det kanske är som att... att jag kanske framstår som ganska lugn. Ja, att det här skulle ju kunna antyda att jag har väldigt dålig självkännedom.
Ja, det kanske inte är så viktigt för dig. Jag vet inte.
Ja, det är inget som får mig att känna mig så här inspirerad och liksom.
Okej, moving on. Vägskäl då. Nämn något eller några händelser som på något avgörande sätt har gjort att du har hamnat där du är idag.
Mm. Ja, men du skickade ju de här frågorna till mig innan och jag ska säga att jag inte har svarat på dem för mig själv. Men jag läste den frågan och kom att tänka på det här med liksom, det kom ju upp en massa saker när jag hör den frågan.
Ja.
Ja, men så här, att jag liksom började med judo och tränade det i 20 år och var elitidrottare och började på forskarutbildningen på Handels. Och, ja. Men det är bara en massa stories om liksom...
Ah. Men det är nog intressant. Stories gillar vi.
Ja, men jag tänker att... det kan säkert vara intressant för andra.
Mm.
Men jag vet inte hur sant det är liksom om...
Nej.
Om så. Men det är klart att jag liksom har formats mycket av liksom många år som elitidrottare. Gjort forskarutbildning på Handels och sådär. Och det har ju också öppnat upp många... Det har ju liksom varit de här järnvägsväxlarna liksom, där man växlar in på något spår som leder till nya växlar. Och,
Men det låter som ganska tuff val, eller i alla fall så är väldigt på svår nivå. Elitidrottare och Handels, det är liksom...
Det har inte varit så.
Nej.
Alltså, och det här kanske är liksom ett mönster som jag själv känner igen från det där med judon. Jag kommer ihåg att jag gick i tvåan på lågstadiet och så såg vi en film om Japan.
Mm.
Och då var det liksom några som så här körde judo där. Och så gick jag hem till min mamma som och berättade så här: "Ah, jag vill börja med judo." Och då hade hon precis läst en artikel i någon lokaltidning om någon kille som tränade i Solna judoklubb. Mm. Jag bodde i Sollentuna.
Mm.
Och så åkte vi dit bara. Och så kom jag dit och visst, de hade ju börjat liksom terminen redan, men jag hoppade in och så tyckte det var kul och ja, på den vägen var det liksom.
Men du hade lätt för dig?
Ja, det är det. Mm. Att jag känner nyfikenhet och sen så att det är något som går lätt.
Mm.
Som att jag liksom har någon form av talang för sådär eller vad man nu ska använda för ord.
Mm.
Och sista ska jag nog också säga att det finns en social kontext. Mm. Jag fick många kompisar där. Ja. Det liksom blev mina kompisar. Ja, men så har det varit mycket i mitt liv, att jag liksom hittar något jag är nyfiken på. Sen så går det ganska lätt. Sen hittar jag ju andra saker där det inte går lätt. Men de slutar jag med att glömma bort.
Ja, just det. Men de andra, de fortsätter.
Ja, de fortsätter jag med.
Ja. Men så har du, praktiserar du någonting fortfarande?
Judo?
Ja.
Nej.
Nej.
Jag tränade för några år sedan och alltså det är för hårt för mig nu idag. Och
okay.
Det roliga är hur det har ju gett mig en väldigt bra fysisk grund som jag har stor nytta av i kontaktimprovisationen. Men det är också så väldigt olika för att i judo, där försöker du så här kontrollera den andra och kasta den.
Mm.
Och det är ju precis i kontaktimprovisation handlar det om att erbjuda handlingsmöjligheter istället.
Just det.
Så från det perspektivet har det varit väldigt intressant. Det är ju aikido som liksom är, ligger ju närmare. Det är en mer en annan typ liksom av
vilken kampsport. Vilken är det där man använder rörelsen bara för att liksom fortsätta?
Ja, men det är aikido.
Det är det.
Ja.
Medan
i judo, kanske när de började med judo på 1800-talet så kanske det var mer så. Men i dagens tävlingsjudo så är det mer som brottning där man liksom försöker...
Framgångsfaktorer. Vilka är dina framgångsfaktorer?
Jag har ju för det första problem med ordet framgång.
Okay. Men du sa ju för sig det här med att ha lätt, att saker du har lätt.
Ja, men om man med framgång menar att liksom, jag får möjlighet att göra något som jag tycker är roligt och utveckla det och att det även så här kan bidra till andra.
Mm.
Uthållighet skulle jag säga.
Mm.
Jag tänker det här bokprojektet nu. Jag tänkte jag skulle fotografera 2007. Jag fotograferade 2017.
Mm.
Och 2022 så blev det en bok.
Mm.
Så det krävs ju någon form av liksom ihärdighet där. Men det är inte så att jag liksom tänker på det hela tiden. Men det är som att jag släpper inte idéer som jag tycker de får bubbla där tills det finns förutsättningar att realisera dem.
Men är det inte mycket så också inom forskarvärlden att man bör ha en stor portion uthållighet?
Mm. Mm.
Jag tänker på läkare och så, alltså där man arbetar med att utveckla mediciner och liknande, där man får vänta oerhört länge. Men man vet någonstans att om 30 år kanske den här är ute på marknaden.
Ja, det finns en del sådana områden, ja, precis. Ja. Och de är ju väldigt, vad ska man säga, det tankesättet är väldigt i kontrast med hur mycket av, vad ska man säga, våra tankar om affärsutveckling och så är idag, att allting ska gå så himla snabbt.
Mm.
Det är som att vi har liksom förväntningar att saker ska gå mycket snabbare än vad som är möjligt.
Vad tänker du om det?
Personligen så tycker jag att det är synd eftersom någonting går förlorat. Det finns säkert fördelar med det också, så där, men de tänker inte jag så mycket på just nu, utan jag tänker mer på att det är synd när andra kvaliteter går förlorade.
Ja. Dörröppnare då, vad eller vem har möjliggjort att du kan arbeta med det du gör idag?
Mm. Ja, men då är det igen så här att jag tänker liksom på att det är så här som kedjor av liksom, saker och ting. Men om jag skulle lyfta lyfta fram någon, så det gör ju allt annat orättvisa.
Din mamma kanske då?
Ja, men det är klart. Tack, vilken fin påminnelse. Ja, men så är det ju förstås. Och egentligen både min mamma och min pappa.
Ja.
För att min pappa var ju sjökapten och naturvetenskapligt skolad.
Mm.
Min mamma jobbade med healing och var väldigt konstnärligt lagd och så.
Mm.
Och på något sätt så växte jag ju upp med liksom båda de aspekterna som en helhet. Och det tror jag har bidragit till att jag själv... Men jag fick ju acceptera det, att liksom, ja, men så är det.
Ja.
Och då blir det inte så konstigt för mig att kanske forska på handel som ledarskap och göra ett fotoprojekt så.
Nej.
Om det.
Precis. Konflikter eller motgångar just det, kan vi ta. Vill du berätta om någon motgång som har präglat dig?
Jag har svårt att liksom minnas motgång. Kanske mest för att jag i efterhand inte så mycket tänker på det som motgångar. Det som kommer upp nu är när vi hade SM i judo och jag pluggade i Lund och det var på hemmaplan och jag var liksom... Men jag var som bäst då och jag tänkte att jag skulle vinna. Och så förlorade jag finalen. Och jag kommer ihåg att jag blev så himla besviken. Och jag hade varit skadad också ett år liksom, och inte kunnat träna ordentligt. Så jag hade haft ganska mycket motgång där. Och det gjorde... Jag kommer ihåg efter... Så tänkte en tanke som jag aldrig hade tänkt innan. Och det var så här. Men jag kan ju sluta.
Mm.
Under 20 års tid så hade jag aldrig tänkt det. Jag hade inte sett det som en möjlighet.
Nej.
Och när jag hade tänkt den. Ja, då blev det ganska spännande. Så här, vad ska jag göra nu? Liksom, så.
Mm.
Så jag slutade 3 dagar efter det.
Mm.
Och det öppnade ju upp liksom för nya saker. Och det var en viktig, det är en otroligt viktig lärdom för mig, det här att vad som händer när man slutar med någonting.
Ja, men det är ju klart en normaliseringsprocess och så också, att man, det är så här det ser ut, det här är mitt liv, det här är det jag gör.
Jag identifierar mig totalt med att vara judokille, idrottare liksom.
Vad var det som fick dig att tänka den tanken, tror du? Just det där att jag kan ju sluta. Alltså var det bara någonting som... som hände.
Mm, det känns som att det ligger så djupt att jag inte får fatt i det nu. Jag upplevde det mer som en sån här slumpmässig tanke. Men så var det ju säkert inte. Nej, jag minns inte.
Nej. Konflikter. Finns det några konflikter som har präglat dig? Det kan vara inre, yttre.
Om jag får formulera om frågan.
Ja. Gör det.
Så kan jag tänka mig att jag så hela tiden rör mig i ett spänningsfält mellan olika behov. Till exempel behovet av frihet och behovet av att tillhöra, behovet av stabilitet och behovet av förändring och liksom, jag tror att jag tänker mig, det är som att jag hela tiden men känner att jag är i mitten av det där.
Så det är en balans ändå?
Ja, jag brukar tycka om att inte tänka att det handlar om balans. För då hamnar jag i det här antingen eller lite grann.
Mm.
Utan jag brukar tycka om mer att... Om man då har ett exempel på liksom med förändring och stabilitet. Så här, vad är det för helhet som vad handlar det om egentligen? Liksom, så där. Hur kan jag integrera snarare än att balansera?
Mm.
Ja, det kanske blir abstrakt, men det är det för mig också just nu.
Jag tänker att konflikter ändå kan leda någon vart. Den där, kanske som du upplevde med när du skulle sluta också, efter 20 år.
Mm.
att det var en del av en konflikt som du kanske hade i dig, eller om du skulle eller inte.
Mm. Jag vet inte.
Då lägger jag det på dig, så att nej.
Jag svarar bara att jag inte vet.
Vilka svagheter ser du som du har kunnat använda eller vända till styrkor?
Mm. Ja, men vi pratade om det här med uthållighet tidigare. Så liksom en svaghet skulle jag väl säga är att jag liksom, det tar väldigt lång tid för mig att få saker gjort. Att jag kanske skjuter upp saker och så. Men det är ju andra sidan möjlighet att liksom utveckla saker över en mycket längre tid. Och så där. Så att, ja, men för mig så hänger det väl ihop mycket. Och, ja, men jag tror att jag accepterar ganska mycket av så som det är.
Mm. Har du alltid gjort det, eller har det här kommit med åren?
Det har absolut kommit med åren. Jag var inte alls lagd åt det hållet när jag var yngre.
Nej.
Utan det är nog också en konsekvens av mycket meditation och personlig utveckling, kontaktimprovisation.
Mm.
Ja, men olika typer av liksom kontemplativa praktiker. Och så här, ja, men nu har vi pratat mycket om meditation och kontaktimprovisation. Jag vill nämna en till grej, och det är så här non-violent communication.
Mm.
Om meditation handlar om sinnet, kontaktimprovisation om kroppen, så handlar liksom non-violent communication om språket, hur vi använder orden. För någonstans behöver vi ändå prata med varandra. Och ja, jag intresserar mig för liksom sätt eller praktiker som hjälper mig att förstå mig själv bättre.
Ja.
Mm.
Hur gör man det, om vi ska bara avrunda det här? Hur gör man om man vill komma i kontakt med din bok, tänkte jag säga.
Mm.
Men hur får man tag på den? Säljs den på diverse bokhandlar?
Den finns på diverse bokhandlar. Mm. Och jag har också en sida som heter pointsofcontact.se.
Mm.
Där man kan titta på alla bilderna. Mm. Ja, på nätet bara, helt enkelt också. Och,
Det finns en liten film också på Vimeo, såg jag.
Ja, det stämmer. Ja.
Den var jättefin. Ja. Den såg jag häromdagen.
Ja, vad fint.
Mm.
Ja, den gjorde jag för några år sedan. Ja.
Ja.
Precis. Ja, jag gjorde den inför en utställning som jag hade då.
Mm.
Och så var det precis före pandemin, tror jag.
Ja, men exakt. För du höll... Jag undrar om inte jag såg den då. Efter vi hade träffats, och så var jag in och tittade på.
Ja, så kan det vara.
Jag tror det, för du höll ju på med det här då.
Ja, precis.
Jag fick ju för mig att den skulle komma ut ganska snart då.
Ja, det fick jag också för mig.
Men så kom det något annat.
Ja.
Eller var det pandemin som påverkade det, eller var det något annat än det?
Det var ju nog mest att det var mycket svårare än vad jag hade föreställt mig att göra den här boken. Och jag jobbade med en grafisk designer också som så här oerhört hjälp i processen liksom. Verkligen. Men det var som att vi bestämde oss, ja, kanske vi förra sommaren, så här, men nu är vi klart här. Så gav vi oss inte. Så den liksom, att vara uthållig och så är all ära, men det att bestämma sig för att göra klart någonting, det är fint det.
Ja, just det. Det, man kan inte vänta på inspiration, som någon lärare sa till mig när man ska skriva till exempel. Det är bara...
Jag lyssnade faktiskt på ett tidigare avsnitt av den här podden. Jag tror att det kan vara det förra. Jag kommer ihåg, det var en koreograf som pratade om det här med disciplin och struktur och sådär. Och bara kände, ja, jag kände mig väldigt pepp när jag lyssnade på henne.
Ja, Matilda Fleberg.
Så var det.
Just det. Mm. Så ung och så klok. Och strukturerad.
Ja.
Om man tänker din framtid då, hur ser det ut om vi också går tillbaka till kontaktimprovisation? Kommer du att fortsätta med onsdags jamsen här i Stockholm? Alltså gå på dem?
Ja, men när jag är här så vill jag dansa så mycket som möjligt. Nu kommer jag åka till Åre. Jag bor ju där fortfarande och kanske åka skidor så mycket som möjligt. Säsongen ut.
Mm.
Sen kommer jag förmodligen att flytta tillbaka till Stockholm. Och då vill jag ge mer plats åt dans bland annat.
Mm.
Men också jobba mycket, känner jag. Känner jag pepp. Göra klart saker.
Men blir det några fler böcker då? Eller?
Inga fotoböcker.
Nej. Kanske någon skrivande bok?
Ja, en textbok. Ja, men det är väl en sak som jag skulle vilja göra klart. Ja, skriva lite grann om ja, min forskning bland annat. Och så.
Forskning inom?
Ja, men inom ledarskap.
Ja, just det.
Exakt.
Så det får man spana in helt enkelt. Jag tackar så mycket för att du kom och hälsade på oss här i Danspodden.
Tack så mycket. Tack.
Du har hört Danspodden Isadora med Lasse Lycknell. Och kanske har du frågor och funderingar nu när det har fått smälta in lite grann. Då kan du alltid höra av dig till oss på de helt vanliga kontaktvägarna in sociala medier eller via mail eller telefon som du vet. Vi som gör podden heter i vanlig ordning Niklas Reimers och jag Anita MT. Vi hörs snart igen. Take care. We'll be right back.